Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är det dags för lyssnarfrågan.
Mycket bra. Bra på.
Ja, det sitter bara klockrent.
Det är som Anna Lindmark eller något.
Det kommer naturligt.
Hur var det här då?
Halloj, halloj och välkomna till podden Hur var det här då? Vi har första gången i avsnittet så sitter Viktor i en t-shirt och spelar in. Annars brukar det vara ett linne och det känns lite grann som att det går ganska bra för Viktor just nu. Stämmer det här, Viktor?
Ja, cashen rullar in, det går bra nu.
Nej, det är en underbar låt. Klädkontot har fått ett tillskott.
Ja, då med en t-shirt här.
Ja, bra, inte
dåligt. Är det så?
Vit och
nu, fin. Nu när boken har kommit ut.
Ja, den är släppt. Så nu är det bara att börja lyssna och vad man nu vill.
Ja, vad heter den då?
Du måste promota lite bättre här.
Götgatsbacken heter den.
Ja, och jag kan ju säga då att den är jäkligt bra. Tycker jag i alla fall. Intressant och bra, mycket bra. Så har du en Göteborgsbrud med i också. Bara det är ju tummen upp tycker jag personligen då. Mycket bra.
Det är riktigt, ja.
Det är bra. Se fram emot att läsa sen. Mm.
Bara en fråga, Viktor. Jag kan ju inte det. Nadim är också en av våra författare här i gänget. Då. Kan man se siffror och sånt eller hur funkar det?
Ja, det kan man nog. Jag gör det inte, men Hans Olof, medförfattaren och förläggaren, har ju koll. Men ja, jag får väl erkänna att jag inte har någon koll på det heller.
Nej.
Flyter med i den ström jag själv försöker skapa.
Det är lite grann som den här podden då alltså.
Ja, precis. Jag har inte så bra koll, flyter med. Ja, bra sammanfattat.
Mm. Härligt. Vi går vidare där då. Går vi till Nadim. Alltså det var riktigt härligt. Jag har ju sett det både på tv och på olika sociala medier här nu. Du har delat ut ett otroligt fint pris. Kan du berätta för våra lyssnare?
Det berättar jag så gärna om. Jag var en av prisutdelarna på årets Eldsjälsgala. En gala som uppmärksammar föreningsmänniskor och människor som gör väldigt många olika saker för andra. Eldsjälar helt enkelt. Och mitt pris som jag fick dela ut var årets inkludering. Ett ämne som alla som vet någonting om mig vet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så det var väldigt hedrande, mycket roligt och en trevlig gala. Jag hade ett mycket fint bord, det var fina uppträdanden, god mat, blev snygg på kort. Det var allt. Ja, det blev bra. Det var bra.
Var det sista där det viktigaste eller?
Nej, jag rankar inte. Det är hela paketet som betyder något. Det är klart att det är inte kul att gå på gala, klä upp sig och sen bli ful på kort. Det är ju tråkigt.
Ja, det är sant, det är sant. Ja. Men vissa är ju födda med det och vissa inte. Så är det.
Ja, jag måste stå i rätt vinklar nu för tiden för att bli snygg på kort.
Mamma, tänker du på mamman senast där eller?
Ja, exakt. Det är därför jag tittar att jag äter igen nötter ikväll.
Okej.
Okay. Men jag måste bara få poddutseende kan jag tycka.
Ja, precis.
Det där inkluderande priset då som du fick dela ut där, är det, vad var det den personen hade gjort då?
Den personen, det är faktiskt från Peppes trakter. Han jobbar med basket och håller på, han heter Henrik Lövenborg. Han tillgängliggör basket för människor som annars inte hade kunnat ha möjlighet att spela basket på olika sätt, antingen om du har skjuts eller inte har möjlighet eller ja, det är massa saker. Så han gör basket tillgängligt för alla och klientelet som han har träffar ju ganska rakt in i liksom det som vi behöver jobba med i Sverige med integration, att barn och unga måste mötas i olika åldrar från olika kulturer för att minska segregationen och skapa någon slags broar emellan olika kulturer. Så det var det han pysslade med. Mycket kul att fördela ut det till honom. Och tydligen så när jag upp det på sociala medier så såg jag att vi hade ganska många gemensamma vänner, så det är kul att världen är så liten.
Mm, men det är ju det. Härligt. Mycket bra jobbat Nadim och väldigt bra. Tack. Av honom då också. Och det är väldigt intressant just idrott där. Det förenar ju, det är så häftigt. Springer av vart, om vi tar fotboll då som jag brinner för och älskar, så vilket hörn du än kommer från här i världen då, men träffas du på en punkt och du tar fram en fotboll, helt plötsligt så fattar alla vad det handlar om och så kan man ha jävligt trevligt där och mötas just på den, runt den här lilla bollen då. Det är magiskt på något sätt.
Men det tåls ändå att säga att tyvärr så behöver man hylla människor som Henrik idag, för att de kommer inte lika gratis som de gjorde innan, för att föreningslivet som till exempel fotbollen som jag både i mitt sommarprat och bok och i min, allt jag gör, pratar mycket om hur mycket det bidrar till att öppna dörrar och till att inkludera och för integration. Det är någonting som faktiskt inte alls funkar lika bra idag. Idag är till och med föreningslivet så pass segregerat så att barn och unga från olika kulturer spelar inte i samma lag utan i olika lag och möts inte alls på samma sätt. Så därför så måste sådana här initiativ hyllas lite extra.
Absolut, absolut. Ja, sen får ju var och en ta till sig också vårat föreningsliv också. Alltså man måste bjuda upp till dansen också.
Ja, det är ju alldeles för få som tyvärr engagerar sig. Ja. Alla räknar med att någon annan ska göra det och sitta på läktaren och bara tro att så görs. Det är ju inte riktigt så som det har funkat en gång i tiden. Så all cred till alla som engagerar sig för andras bästa.
Mm. Och det är många där ute som gör det och det är fan, det ska nog cred för helt klart. Vi byter ämne totalt och jag har hört rykten om att Peppe har blivit drinkkung. Jag är lite skeptisk, men kan du berätta?
Nej, men jag var på en middag här för ett litet tag sedan och då skulle alla ha med sig en drink. Och sen så framåt småtimmarna där så skulle ju den vinnaren utses. Och då stod den här 193 centimeter långa karen som vinnare där.
Hur många var det?
Vänta, du vann alltså att du var på en privat middag och folk tyckte du gjorde en bra drink. Var det här priset?
Det var inte riktigt så det lät när du snackade upp det här på
Nej,
här.
Helt rätt uppfattat. Det var en riktigt tuff tävling med fyra riktigt, riktigt bra drinkar.
Var det fyra gäster?
Fyra goa polare.
Nej, det var inte fyra gäster, det var mer än så.
Åtta?
Ja, men håna inte Peppe nu utan lyft honom nu, han är ju drinkkungen.
Ja, det här är så tråkigt va? Ja. En liten grej. Och så direkt så bara...
Jo, men det hette ju innan när du presenterade att jag har blivit prisad som bartender. Man tänkte, att det var något riktigt liksom.
Ja, men du måste ju lyssna på vad jag säger. Jo, inte liksom hur du sitter och drömmer dig bort här.
Okej,
liksom,
var jag ensam om det nu? Var det någon annan som uppfattade liknande?
Ja, jag har skrivit drinkkung här, så det var ju väldigt hög nivå på den i alla fall. Och du nådde väl inte upp det här riktigt, Peppe? Grattis.
Ja. Grattis.
Jätteroligt.
Känns riktigt bra.
Kul.
Men får vi smaka på den drinken om någon vecka?
Ja, det viktigaste är, vad var det i den?
Ja, det kan jag inte säga.
Glenn Collins, eller?
Nej, det var det inte. Den har för övrigt provsmakat och ja, den får godkänt.
Ja, det inte mer.
Nej, alltså hittar man någonting i det här gänget då blir man väl nedslagen, så nej,
the drink
det blir bara okänt.
The king of drinks.
Men Peppe, ja. Det här är ju en podd. Man kan inte säga A och inte säga B. Du måste ju säga vad var det för drink och vad var det för något i själva drinken som gjorde att du blev drinkkung.
Jag körde tequila som bas. Ja. Det är en underskattad bassprit.
Så, nej, jättegod är den.
Fantastiskt god. Mm. Och sen så lime och agavesirap. Och då landar man ner i en Tommy's Margarita. Mm. Så det rekommenderar vi alla våra lyssnare. Kör Tommy's Margarita och ni kommer inte bli besvikna.
Jag tar avstånd från den här alkoholpodden.
Varför då? Mm.
Vi kan lägga upp bilder från alldeles senaste helg så kommer ni förstå. Det är inga konstigt.
Ja, just det. Ja. Vi har ju lite sådana, men det ska vi inte prata om. Nu är det så här, Martin. Vi går vidare från drinkungen till vår föreläsningsmästare då. Martin den hemlige. Det som är så härligt är ju att Stockholm har ju fattat nu att vi måste göra lite grann som de gör i Göteborg. Och Göteborg fattade ju för ganska länge så att vi måste göra lite grann som Malmö gjorde väl, om inte jag har riktigt helt fel, va?
Riktigt helt fel,
Och kan du berätta, Martin? Hade jag helt fel i det? Eller vad
det
var?
Ja, det hade
okay.
du. Käpprätt.
Va?
Men vad ett snyggt försök, Micke. Det var riktigt snyggt försök.
Var inte Malmö bäst? Ja, men,
nej, alltså, nej.
Ja, jag hävdar fortfarande att de var bra. Okej, okay, men hjälp mig då. Berätta då, Martin. Please.
Ja, jo, jag ska berätta. Nej, men vi hade förmånen, så jag lät ju väldigt drygt, det är inte meningen, utan vi lär oss av varandra olika lokalprisområden i Sverige. Men vi var inne på det förra där, att den här omorganisationen har inte riktigt blivit så bra över hela linjen. Man gör fortfarande väldigt olika, och något som jag själv har fortsatt att hylla hur vi jobbar i Göteborg och inte minst Hisingen. Att vi satsar mycket på områdespoliser och har stort antal ute. Och lite om våra metoder så har vi haft en föreläsning för ett lokalpolisområde från Stockholm som har flera särskilt utsatta områden, och pratade lite med dem när de var nere här och hade hela sin ledningsgrupp här. Så vi pratade lite med dem och tipsat lite. Det var väldigt trevligt i alla fall att träffa kollegor som det alltid är, och vi har haft lite föreläsningar och tips och de var tacksamma. Så jag tror faktiskt att de hade kunnat gynnas av och ta efter lite av våra idéer där. Så det var kul.
Kan du berätta en eller två saker som gör ert arbete lite mer som de borde ta efter, tycker du?
Ja, det är ju, dels är det ju att man involverar hela lokalpolisområdet mot ett gemensamt mål. Det tror vi stenhårt på, att som jag har varit inne på lite innan där, att det blir fel om man gör lite små insatser här och där och man försöker satsa på och prioritera flera olika saker. Om man har gängskjutning till exempel, då måste man enligt oss då dels ha många poliser ytter tjänst som kan jobba riktat mot det här problemet utan att ryckas på massa larm, utan att man jobbar och blir experter på ett område, på personer, på beteenden och liknande där. Så det är ju att man skapar ett gemensamt mål och sen så jobbar hela laget efter det, och även de som jobbar med utredning fokuserar på och prioritera just de brotten som begås av de som sysslar med gängvåld, och att alla fokuserar på det. Och det blir ju hårt då att man får prioritera bort mycket annat som också känns viktigt, men man måste hitta det som är allra viktigast och så kör man mot det. Så förutom det då, den föreläsningen, så har det är en väldigt, fortsätter att vara väldigt arbetsintensivt. Jag har bland annat varit Göteborgsvarvet som jobbade biträdande insatschef där, och lugnt ur ett polisiärt perspektiv. Däremot väldigt många som segnar ner lite på grund av värmen här. Det blev ju inte rekord i hur dåligt det var, men det var ändå väldigt, sjukvården var extremt ansträngd där. Många som inte kanske var riktigt förberedda för att springa i 2 timmar eller 2,5 timme i över 20 grader och sol där. Men det gick bra till slut, tror jag, för de flesta.
Så är det. Springer man på 2,5 timme kanske man inte ska springa alls ändå.
Så eller det kan man göra, men man ska inte pressa sig så som man riskerar sitt liv och behöver engagera sjukvården väldigt mycket.
Ja, härligt, härligt. Men nu kör vi lite lyssnafråga, tycker jag.
Jo, lyssnafrågan kommer från Tommy som skriver så här. En skröna/rolig historia jag har hört ett flertal gånger är som följer. En berusad man kör sin bil på en enslig väg. I backspegeln ser han en radiobil. Alltså jag antar att han syftar en polisbil. Efter någon minut ger polisen signal att han ska stanna in till vägkanten. Mannen gör precis som han ska och blir tillsagd. Stoppar, stänger av bilen och kliver ut. I handen håller han en oöppnad kvarting brännvin som han lyfter upp för konstaplarna som precis stigit ur sin polisbil. Mannen bryter seglingen och sveper halva flaskan på stående fot. Vad skulle hända i ett sådant här scenario? Tack för en super, supertrevlig och informativ podd. MVH, Tommy.
I det här fallet så skulle jag nog kanske misstänka att han har druckit något även sedan innan. Och tagit med honom på en eftersupning. Och det, då tar man helt enkelt honom till sjukvården där man försöker att få ett urinprov och ett blodprov. Och sen efter en timme så kommer man försöka ta ett urinprov igen. Funkar inte det så kommer man ta ett blodprov och sen så skickas det här iväg på analys. Och sen när analysen kommer tillbaks så ser man om han har varit påverkad under färden.
Vad kallas det för något?
Eftersupning.
Det kallas, ja, det, ja. Så misstänkt för rattfylleri och så kör vi på eftersupningsspåret helt enkelt.
Det lät roligare först där innan du förklarade mig att du sa att du tar med honom på en eftersupning. Det lät som om du skulle gå iväg på en efterfest ihop med något.
Jo, för halva kvartingen var ju kvar också.
Ja.
Men kan man läsa av det alltså, om någon har druckit innan tidigare då, eller hur funkar det?
Ja, men det här är ju typexemplet till exempel då när man har en vinglig färd till exempel och något vittne har legat efter, men så har man inte haft full uppsyn under eller på den här personen från det att bilen stannar tills dess att vi kommer på platsen. Och så kommer vi dit och så gör vi ett utandningsprov och så visar det då positivt. Och för att liksom kunna vara säkra då på att personen i fråga har varit eller inte då har druckit efteråt, alltså varit nykter under färden men blivit berusad efteråt, så gör man på det här sättet då. Och då kan man med hjälp av de här provtagningarna se om det tidigare då fanns en berusning i personen. Så går det till. Och,
det är väldigt vanligt larm att ett vanligt larm från ledningscentralen går ut att det är en allmänhet som ligger efter en bil som vinglar. Det är det som Pepper menar med en vinglig färd. Så. Och då åker vi ju trängande efter för att komma fram till den bilen och stoppa och göra en kontroll. Och ofta är det ju någon form av fel där med droger eller alkohol, eller så kanske det ibland är en väldigt mycket äldre eller en äldre förare helt enkelt som har lite svårt att framföra bilen.
Sen är det är inte så ovanligt att folk har väl fått för sig liksom att jag drack efter att jag stannat, att liksom då ska de liksom gå fria på något sätt. Dels så berättar Peppe att det går inte liksom, utan det är en skröna som folk har fått för sig. Sen så det får man minnas en annan sak på ämnet. När jag var polis i Dalarna var det en som hade kört full och så hade han dön av vägen såklart ute i någon skog där liksom. Och så hade han liksom hört så här, typ att fått för sig sin hjärna något, att liksom det var en geting i kupén. Så jag viftade efter den och åkte av vägen. Och så bara, ja, men nu är det februari. Ja, ja. Fan.
Övervintrat.
Ja.
Ja, det finns ju några sådana bra. Vi hade en som... Det är inte helt ovanligt att... Det gäller ju framförallt de som kanske inte har körkort, men även de som har druckit eller tagit droger, att när bilen väl stannar, när vi vill stoppa en bil och bilen stannar, sen så sitter plötsligt tre personer i baksätet, så ska det vara svårt för oss att veta vem som körde. Vi hade en för ett tag sedan som vi stoppade och det var precis så här vi kom fram. Aha, det satt ingen i förarsätet. Vi hade haft uppsikt över bilen hela tiden och då satt bara en passagerare höger fram och sa att han inte hade kört. Men problemet var att han var ju ensam i bilen. Och vi hade haft uppsikt över det. Så jag förklarar liksom, den här tips bara från coachen är att det funkar inte att köra den här modellen om du inte har någon annan i bilen som du kan skylla på. Då är det fortfarande bara du som kan ha kört. Ja, det är inte lätt alltid.
Ja, men var inte det för länge sedan här Molgan var det väl någon som skyllde på? Var det inte så?
Ja, jo.
Och han gick fri ju.
Det gjorde han förmodligen. Men då har man ju inte haft uppsikt hela tiden kanske då. Det finns ju alltid, det finns ju den invändningen, är ju inte helt orimlig om man vill komma undan. Men då får du se till att inte två poliser kan vittna om att ingen har lämnat bilen.
Nej, exakt.
Och det du säger där, Micke, det är ju då precis som Martin är inne på, har ingen liksom sett att någon de facto har lämnat, så kan ju det alternativet faktiskt finnas kvar. I den bästa av världen så får man ju en hund som kommer dit och spårar och kan liksom utesluta att ingen har lämnat fordonet. Det kanske man inte hade det läget, och därav så kan man inte utesluta. Så det är ju helt rätt, tyvärr då, eller tyvärr ska jag inte säga, att fria, även om vi förmodligen alla vet att den personen troligtvis var den som körde.
Ja, okay. Ja.
Jag blev faktiskt så jävla grundlurad här. Det är så jävla pinsamt. Ett nattpass för ett och ett halvt år sedan. Så ser vi en bil som väcker vårt intresse. Och så får jag en känsla, men jag ska åka upp och liksom bara åka upp förbi och kolla vem som kör. Och så tänkte jag, jag lägger mig bakom. Jag ska ju bara slå stopp här precis. Slå stopp och... ja, bilen sakta liksom inte stannar inte, men den sakta ner, sakta sakta sakta, men den fortsätter rulla. Så inte, vad fan är det här nu? Stannar den liksom någon gång? Stannar inte, men den rullar. Så tänkte jag, men jag får ju åka upp bredvid. Så bara dum jävel till poliskonstapel Peter Larsson. Nej, då sitter ju ingen i förarsätet. Då har ju den här personen hoppat bak. Och det är så jävla korkat. Hade jag bara åkt upp och så hade jag ju sett vem det är som kör. Nej då. Nej, det var ett nattpass. Jag var svintrött. Jag tänker mig liksom inte för. Ja, det gick ju inte att bevisa. Sen vet vi vem det var. Polisiärt helt 100% uppklarat. Men det skulle inte hålla i en tingsrätt. Och då bara känner jag efteråt. Ja, men fy fan vad. Sånt jävla rookie mistake. Och så jävla klantigt. Sen så... vi fick liksom lämna det där hem tyvärr. Och sen så ser man bara det här gänget. Alla var ju fulla som bara den. Kommer de och putta den här bilen längs parkgång eller nya allén. Ja, nej. Då blir man ju så jävla trött på sig själv. Men hur tänkte du? Alltså, ja. Men de garvar nog gott.
Ja, det gjorde de ju.
Och det är väl bara bjud på liksom. Nu sitter jag här i podden och berättar om det. Så det, jag har inte sådär... ja. Sådana här grejer har jag inga problem att bjuda på. Ibland blir det inte jättebra eller jätterätt.
Nade?
Vi hade ett liknande ärende för många år sedan när det var en bil vi skulle stoppa, men den saktade ner jättemycket. Och det var ju en biljakt först, så det var en massa patruller på plats. Och så saktade ner så otroligt mycket, så det var nästan snigelfart liksom. Men vi körde efter den, det var ingen fara för någon. Till slut så beslutades det om att vi skulle kasta spikmatta på den här bilen för att få stopp på den. Vi hade alltså kört efter den länge. Vi drog ut en spikmatta, vi får stopp på bilen och det visade sig att det är en gammal man som kör på fyllan och som bara ville så gärna få hem sin bil. Så han drog ner hastigheten så lågt så att det inte skulle vara fara för någon. Körde. Och spikmattan som ville ut var liksom 500 meter från hans hem. Hyfsat jävla retligt.
Men läste ni om den biljakten som var för... ja, vad är det nu? Det är några år sedan, som hade gått från Stockholm och som fick stopp i Göteborg. Känner ni igen den?
Nej.
Ja, det var inte så länge sedan, va?
Nej, men det är några år sedan. Jag och en kollega, vi ligger, ja, men för de som har koll på Göteborg, vi ligger i Linné. Den här kommer, det är kollegor i Borås, de har häng på en bil som går 40an in mot Göteborg. Och vi ligger då på andra sidan stan, så tänkte jag... Vi ligger inte bra på det, men vi testar. Vi åker och är med på det här försöket att stoppa den här bilen. Och under resan fram då, så får vi reda på att kollegor har jagat den här i flera timmar. Första jagelsen, den är uppe i Stockholm och så går väl den ner mot Nyköping om jag inte är helt ute och cyklar. Och sen så är det, ja, men det är flera patruller som har fått häng på den här. Men så har de liksom fått släppa för det har gått för fort. Så vi är väl fjärde eller femte patrullen som gör ett försök att ta den här killen som det visar sig vara. Och vi fångar upp den. Vi har kollegor som ligger bakom från Borås. Som, ja, bara, där ligger väl strax över 200 knyck. Och vi gör en chansning. ställer oss på rätt plats och mycket riktigt, ganska kort på så kommer han. Vi slänger spikmatta och får en sån superträff. Och sen så bara några hundra meter bort så blir det stopp och det, jag vet inte om den prejades till slut och hela allt det här. Och han dras ut och ja, sen så är det över. Och det visar sig, men sju, åtta stycken där, och var och alla vi har liksom jobbat med varandra. Ja, men det blir så jävla roligt, vi har jobbat med varandra i olika situationer. Och sen ja, men den här kollegan som jag åker med, hon som kör då, våran patrull, hon har ju jobbat då med en, eller hon jobbar med en kollega idag som sitter som lopochef i Jönköping, hon sitter som biträdare. Så hade de börjat prata, jag hade en skitrolig jakt här för några år sedan. Och då visade sig att då hade ju han, lopochefen, haft häng i en del av det här. Och sen så tar vi över och så får vi träff. Och det var ju en sån, alltså det är jävligt roligt. Det har liksom varit en jakt i flera timmar. Förklaringen där var att han var ju riktig psykos. Han skulle ner på en konsert, visade sig, trodde han. Helt, han förstod ingenting. Den var riktigt speciell alltså. Mm.
Vad hade han för bil?
Det var en, ja det var ingen Audi, det var en Volvo.
Oj.
För jag antar att du är ute efter audioterna.
Nej, faktiskt inte. Jag var intresserad av vad det var för bil. Eftersom du inte fick stopp på det.
Det var en Volvo.
En Volvo. En gammal jävla Volvo.
En Volvo.
Ja, vad hette han? Kommer någon av? Vad hette han? Så sjunger den.
Är det Medusa?
Nej, exakt. Hans son har ju börjat släppa musik nu, men det är en annan sak. Peppe, bara snabbt innan vi går vidare, för jag tänkte vi kan spinna vidare på det här med att köra rattfull då. Hur det går till från att ni får ett tips att någon kanske vinglar omkring till ni griper personen. Vad som händer sen efteråt alltihopa, så våra lyssnare får reda på det, för jag tror inte alla riktigt har koll på det. Men innan vi går in på det där, Peppe, du vet när du åkte efter den bilen så rullade så sakta där och han hoppat tillbaka i baksätet där. I ert jobb idag, är det att åka upp först, kolla vem det är som kör och sen lägga det bakom bilen då, eller hur funkar det?
Nej, men i den, ja alltså har man den möjligheten så dels då vi säger att han då hade varit nykter i detta fallet, men att han bara kör utan körkort, ja, men då ser jag, då vet jag att det var han som körde, då kan jag också vittna på det. Det här, det blir ju en liksom, jag får ju lägga mig på rygg, jag gjorde bort mig, det är en sån riktig nybörjare.
Men hur skulle du göra idag då?
Nej, men som jag alltid gör. Kör upp bredvid, kolla vem det är som kör. Okay. Bra, då vet vi.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen så stoppa. Så ja.
Yes.
Så, helt enkelt.
Bra.
Nej, men om man nu ska ta en vanlig rattfyllare då. Vi säger att vi ligger bakom en bil. Det är en person som kör. Så stoppar vi den och sen så får de blåsa i vårt sållningsinstrument ute på plats. Det kallas för dräger. Och den visar positiv eller negativ. Positiv är inte bra för kunden. Negativ är bra för den som kör då. Men är den positiv, då går den över vår liksom spärr för var rattfylla går. Och vi ser inte promillen i det mätinstrumentet. Vi har inte den inställningen.
Vilka färger har ni på? Nu har vi färger på dem då, eller?
Ja, då blir det rött.
Okay.
Positivt blir rött. Så då, där och då så misstänks man för rattfylleri. Och sen så tas man då in på stationen där man får blåsa i vårt bevisinstrument som heter Evidencer. Och där får man blåsa två gånger och sen så räknar den väl ut något medelvärde om jag inte är helt ute och cyklar. Och så ser man vilken promille det blir då. Och då kan man se då om det blir... Ja, ibland så är det ju som så att de ligger under värdet och då släpps de. Och då, ja, då kör vi helt enkelt... Eller jag brukar göra så. Då kör jag tillbaka personen i fråga till stället där vi har tagit honom eller henne.
Är det 0,2 som är värdet eller vad är det?
Ja, det är det. 0,2.
Stämmer. Och ja, nej, men är de nyktra då kör vi tillbaka dem. Då är de inte misstänkta för något brott, och då är det enligt mig det schysstaste vi kan göra, och faktiskt föra tillbaka dem till sitt fordon. Är det som så att de ja, och sen så beroende på då vilken promille de har, så delges de då misstanke om antingen rattfylleri eller grovt rattfylleri, och gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille. Mm. Och sen så håller man ett förhör, tar lite dagsbotsuppgifter och övrig information, och sen så skickas det vidare till åklagaren. Och beroende på så ibland så utfärdar han eller hon ett strafföreläggande, och ibland går det till en rättegång. Och det är också beroende på lite om föraren erkänner eller förnekar och så vidare.
Bara jag har hört ett rykte där att när man kommer in där och man får blåsa på den här grejsemojsen som ni hade där med 2 gånger där, och så blir det ett medelvärde. Om jag nekar i det läget, så har jag hört rykten att då får man åka upp till sjukhus och ta blodprov. Stämmer det?
Ja, du menar om du inte vill blåsa?
Nej, men jag blåser fast jag säger att jag är nykter, jag har inte druckit, och jag säger att eran visare har fel.
Nej, men det kommer inte hända. Nej, okay. Utan det gäller liksom. Mm. Sen så har vi ju de som då ibland väljer att inte blåsa. Mm. Man fular ut sig och sådär. Och så tror de att ja, men det här är ju bra, för det kommer gynna mig. Och så åker man upp och då blodar vi ju. Och det gynnar ju inte, för i det här så har vi också ett säkerhetsavdrag, och det har man inte på blodet. Då har du liksom den exakta siffran.
Ah, okay.
Så vissa tror ju då att ja, men nu ska jag försöka dra ut på det här, och så åker vi och tar blod. I de allra flesta av de fallen så missgynnas man av det, för då har du inget säkerhetsavdrag. Så. Och man kan ju också vägra att blåsa, men som sagt, det gynnar sällan den som har kört, men ja, så blir det ibland.
Hur ofta tar ni rattfyllerister då, ni 4?
Ja, men i stort sett varje helg när vi ställer oss och blåser så tar vi en eller flera stycken.
Ja, jag skulle säga att
det är väldigt vanligt.
När man tar del av dagrapporterna så stoppas du påverkade förare varje dygn, antingen av alkohol eller droger eller både och. Så det stoppas och rapporteras varje dygn.
Man brukar
säga det, att varje gång du ser en taxibil, och det blir ju såklart, alltså jobbar du i Stockholms city så är det klart att det inte blir samma som om du jobbar på en landsbygd. Men man brukar säga någonstans att varje gång man ser en taxibil, lika ofta är det som du egentligen har kört förbi en rattfyllerist. Men det är ju då slaget över hela landet, får man ju.
Det är så mycket ifrån, alltså.
Ja, det är jättevanligt, tyvärr. Både alkohol och droger tyvärr.
Vi har ju såna här infartskontroller ibland i stan liksom, till broarna in till city, där det liksom, där man liksom vinkar in varenda en. Det är alltid träff, särskilt på helgerna, att det är någon som är full eller hög.
Är det mer på kvällarna, är det mycket bakfyll?
Ja, det är det också. Det är det också, folk som missbedömer och tänker att ja, men det här gått, jag drack inte så mycket, eller jag har hunnit gå ur eller så där liksom, och så hoppar man in i bilen och ska köra iväg.
Jag tror det är lätt hänt.
Ja, det tror jag också är lätt hänt.
En vanlig grej är att försöka kolla runt Systembolag också när de öppnar. Då är det ofta väldigt törstiga personer som har problem, som kör till Systembolaget för att fylla på lagret där. Det är inte helt
poliser brukar stå i Munkebäck faktiskt när de öppnar ibland.
Ja, helst
på lördagar. Ja.
Men här vill vi ju verkligen uppmana folk att tänk verkligen efter före, framförallt då dagen efter. För man tror att man kanske inte har någonting och man känner sig hyfsat nykter, men relativt ofta så är det fortfarande kvar en brusning i kroppen. Och även om det skulle vara som så att man i lagens mening är nykter, så är man ofta rätt trött och sliten och fokus kanske inte är riktigt vad det borde vara. Så nej, men jag avråder alla, kör inte förrän framåt eftermiddagen, kanske inte alls överhuvudtaget i vissa fall. chansa inte. Det står för mycket på spel. Inte bara att det är jävligt pinsamt att åka fast och att man kan få höga böter, utan framförallt att du faktiskt kan ha ihjäl en annan människa. Antingen för att du fortfarande är onykter, eller att du är så jäkla trött så att du inte riktigt hinner liksom varsebli, och sen så kanske du kör över ett barn eller någonting. Man kommer fan inte kunna förlåta sig om man gör en sån grej. Så låt bilen stå. Har ni druckit dagen innan, låt bilen stå om det är väldigt, väldigt nödvändigt.
Mm. Har ni inte sådär... Det är mitt råd. Ja, alltså det måste ju finnas i varje område, om vi håller oss till Göteborg då, eller vilken stad som helst, så måste det finnas alltså den kända alkisföran, fattar ni vad jag menar lite grann?
Absolut.
Där personer är kända för att med Bosse i 59, han kör ju oftast full och rätta, så man har ju koll på hans bil. Ser man den bilen ute, testar man honom lite extra då, eller hur funkar det?
Så kan det vara. Vi får ju en hel del tips om förare som kör notoriskt, både om det är drograttfylleri, att man kör med narkotika eller med alkohol där. Och då blir det ju att man ställer upp och gör kontroller och försöker kolla lite oftare.
Nadde, brukar ni, finns det något sånt i Borås eller?
Ja, men det skiljer sig inte åt på vi jobbar på samma sätt egentligen. Vi har stänger också av vägar och vi kör kontinuerliga platser och vi jobbar på tips, så att det skiljer sig inte polisarbetet särskilt mycket åt än det som redan är beskrivet. Så jag har inte så mycket att fylla på.
Nej. Har du någon story då?
Om rattfyller?
Ja.
Alltså ja, det är klart att man har, men det som Peppe säger, det jag tycker det är mycket vanligare vad man tror. Jag har ingen story som jag känner att jag vill dela med mig. Jag tycker att de flesta är där tragiska. Det som är bra med det är att många nappar. Min erfarenhet är att många nappar på den vård som erbjuds, för det erbjuds ju vård i samband med att man åker dit, så att säga. Det tycker jag är positivt. Annars är det oftast rätt tragiska människor som har under lång tid har kört onyktra liksom, och orsakat rätt mycket, eller riskerat rätt mycket för andra människor. Så jag får vara glad att det är så många som nappar på det, tänker jag.
Vad kollar ni på personen när ni letar efter drograttfylla då? Hur är det ögonen ni kollar på då, eller hur funkar det?
Ja, man kan göra, om man kommer upp i viss misstanke där, så kan man göra ögonundersökning på förare, och då kollar man lite hur man korsar ögonen och liknande saker. Sen finns en särskild utbildning som de flesta poliser i yttertjänsten då, tror jag, har. Men sen i praktiken tror jag så blir det ofta andra omständigheter också, vad personen förekommer sen tidigare. Man kanske ser någonting i bilen eller allmänt liksom uppsyn, hur personen rör sig. Det är ju även hur man pratar, att man är torr i munnen. Det kan vara flera olika saker. Det brukar vara mer. Rattfylleri är ju mer ett... Det är ju det här testet som avgör om man inte känner lukt. Men med narkotika så är det mer en samlad bedömning, skulle jag säga.
Mm. Hur testar man narkotika då? Om ni tror att personen checklat tabletter, säger vi, alltså vanliga utskrivna av läkaren då. Mm. Som går under narkotikaklassat då. Hur testar man sånt?
Ja, då är det blod. Då får vi ta med personen till... Det beror lite på, man har lite olika system vart man är i landet. Men i Göteborg så tas man till en sjukvårdsinrättning och så tar vi blod där. Och sen så får vi också begära in recept, om det är så att det finns receptbelagd medicin som den här personen hävdar att man har. Då. Så inhämtar man samtycke från personen och får hämta ut receptet. Eller så ännu enklare så får de ta fram sitt recept i telefonen. Man kan ju gå in på nätsidan och kolla. Och så har vi med dem i utredningen sen och så jämför de recepten mot analysen sen.
Alltså, vad har ni för erfarenhet av? För jag känner rätt mycket människor som har köpt egna dräggers eller egna sådana alkoholmätare som de har med sig på fester när man ligger över och sånt där. Jag får ofta frågan, är de här bra? Kan man lita på dem? Jag säger bara typ så här instinktivt nej, men jag vet inte. Vad har vi för erfarenhet och kunskap kring det?
Det finns ju, de flesta köper väl sådana, det finns ju några riktigt enkla billiga, och nu kan ju tekniken ha gått framåt, men annars så är det ju varierande kvalitet, och sen framförallt så våra, de vi har, de kalibreras och kontrolleras regelbundet, det gör ju inte de andra, så man kan ju inte helt lita på det, men sen så klart det kan det vara en indikation. Köper man någon av de bättre märkena, till exempel det märket som vi själva använder, så tänker man ju att det är ganska bra grejer, men det behöver ju fortfarande kalibreras och kontrolleras så som våra gör. tror jag.
Ja, men det är det jag är nyfiken på, för jag känner några som har köpt som har köpt drägers liksom. Men där säger jag liksom att men vi kalibrerar ju våra regelbundet liksom, och då, men jag vet inte hur mycket den hur mycket den kalibreringen spelar roll. Det är klart att den spelar viss roll, men som indikation, ja, men som ett säkert kvitto kanske inte det ska funka som.
Och det får man också ha med sig, det att köper man någon för 6, 7, 8 tusen som våra kostar kontra någon för 250 på Clas Ohlson, ja, men det säger ju sig självt att kvaliteten blir därefter. Jag skulle aldrig någonsin ha en billig variant och sen förlita mig på det och sätta mig bakom ratten. Inte en chans.
Men om du köper den för 7-8 tusen och så kalibrerar du den inte, är den lika dålig som någon för 200 spänn då? Det är det jag är nyfiken på, alltså om vi vet någonting kring det.
Nu pratar vi ju... Ja, men det finns ju en anledning till att det kalibreras. Så det är klart att det bör ha, det är klart att det bör ha påverkan. Men sen hur mycket det gör, det vet fasen. Det vågar jag inte svara på.
Jag läste en test, gjorde ni typ GT. Kan vi göra lite reklam för GT då? Men om, och jag kan väl säga så här. Köp ingen och andas och tro att det funkar om du ska åka ut på bakfyllan dagen efteråt. För det var olika resultat hela tiden. Och... prissättningen var ju lite skillnad då, men det var även en som var väldigt dyr som var superkass.
Det känns ju lite, om man behöver den för att veta att man precis är på rätt sida för att köra bil, då är man redan där fel ute. Nej, man ska ju ha lite större marginal än så. Mycket större.
Men bara sista där angående det. Alla kändisar som åker dit för rattfylla, varför är det alltid första gången de kör rattfylla de åker dit för?
Det är en faslig otur bara.
Ja, alla har dessutom bara druckit två öl. Jag har aldrig hört någon som sagt att de verkligen har druckit mycket, utan det är alltid en sån magisk siffra som alla säger att jag har druckit två öl.
Ja,
det säger alla.
Det är väl likadant med någon som köper sex. Det är också bara första gången.
Ja, men det här gäller ju alla. Vilken brottslig den är, så är det alltid första gången.
Ja, det är alltid skillnad.
Men rattfyllerister och vanliga, det är just det här att det går ganska enkelt att bevisa, för de säger två öl. Men har man snott någonting så har man snott någonting. Men två öl, ja, men du har en promille här på 1,2. Det är helt omöjligt. Nej, men det är två. Ja, fan, då är du världsunik. Ja. Ja, det måste vara så.
Måste vara stark. Ja.
Hej, hur var det här då? Vidar Andersson här, politisk redaktör på Folkbladet i Östergötland, om ett långvarigt förflutet inom politiken och Hassela-kollektivet med mera. När jag var grabb så snodde jag värvning i det militära för att snabbt kunna söka till polisskolan, och vi var flera grabbar som gjorde det. Jag blev aldrig polis, men jag minns ju att det var spänningen i yrket. Vi såg det så väldigt spännande att kunna bli polis. Så min enkla fråga till er i podden, det är egentligen, är det ett spännande jobb? Skulle vi säga att det är en drivkraft, inte bara för dem som söker till polisskolan, utan också för er som arbetar? Är det ett spännande jobb helt enkelt?
Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Om jag tillåts börja. Jag tycker jag får faktiskt känslan varje gång jag kör ut ur garaget på den polisstation där jag jobbar. Åker ut inför ett nytt pass. Det känns alltid spännande. För att det är så... Man vet aldrig vad som händer, det här klassiska. Och att det är väldigt roligt. Och det är ju olika spännande saker. Även om det mattas av att vissa saker som kanske i början var allt spännande. Men sen efterhand så kanske inte allt blir lika spännande. Men någonstans finns ju ändå den spänningen och tjusningen. Och sen blir man lite extra glad när det är lite extra spännande. Vissa tillfällen, vissa ärenden. Så att det, jag tycker det fortsatt efter snart 20 år är väldigt spännande.
Men om du nu efter 20 år fortfarande känner liksom en spänning att åka upp från garaget, innebär inte det att du är ute alldeles för lite då?
Nej, det gör det inte. Jag är ute varje... Till skillnad från dig så jobbar jag ju 100% som polis. Så att då är jag ute varje arbetspass. Och det är ju fortfarande väldigt spännande.
Here we go!
Du, jag fikade med dina kollegor här veckan, Martin. Uh-huh. Jag tycker att du ska vara rätt passiv just i det du sa.
Det behöver jag inte vara. Jag känner mig väldigt trygg.
Ja, men jag bara säger så här... Du förresten, vi tillhör din poddkompis gäng. Vi kallar honom låtsaspolisen. Jag släpper den där.
Då träffar du dem på sin frukost där jag aldrig kan med, för att jag sitter i möten för att lägga upp arbetet. Men sen efter det så är jag ute. Ja. Så
att, Nej, men jag säger inget, jag bara låter den ligga där.
Jag ska säga... tema. Jag säger så här, jag är på Martins sida. Som gammal gruppchef själv och ytterbefäl så spelar det ingen roll. De tycker alltid man är inne för mycket, för att så fort den minsta lilla administrativa syssla måste skötas. Måste vara ute med oss, måste vara ute med oss. Så att det där är automatiksvar.
Men Viktor, har du ett spännande jobb?
Nej. Jo då, jag ska ju säga, spännande är inte ordet som faller på, som kommer falla med på läppen. Omväxlande, och att det är som lite Martin beskrev, att man vet ju det finns mycket som går på rutin såklart i det vi gör. Men man, det kan också vara så att man vet aldrig riktigt säkert hur passet utvecklar sig. Men spännande vet jag inte om jag tycker det är så liksom att jag tänker, liksom, vissa ärenden blir ju spännande liksom, så enskilda, men jag tycker inte spännande. Jag säger nej.
Men ett roligt och omväxlande yrke.
Precis, bra. Det ska inte låta som att
låter med det här som en målare nu.
Ja, men jo men det är som att se målarfärg torka, är du med? Men jag menar inte att låta negativ, men just det är spännande är inte det som faller för mig. Men jag trivs väldigt bra med mitt jobb och tycker det är väldigt roligt. För jag skulle säga så här, jag har ett väldigt roligt jobb.
Mm. Vad är det roligaste då?
Ja, men det är ju kollegorna och kötet med dem och kamratskapet och allt som händer och sker och hur man processar saker man upplevt i jobbet. Det tycker jag är det absolut roligaste.
Och alla de här mötena med människor och individer och platser som man aldrig någonsin skulle ha hamnat på annars.
Exakt
och alla de här situationerna som man, ja, men man måste nästan uppleva dem för att liksom förstå känslor och tankar och, ja, men ibland blir man ju rejält jävla ställd i det här jobbet. Nu är det ett tag sedan. De absolut roligaste skrönorna och historierna är ju från första åren, men det här hände för ett par år sedan. Vi var och skulle knacka dörr en typ, ja, men lördag förmiddag. Folk var väl knappt vakna liksom, och så knackade vi på en dörr där och så utkommer en tjej som, ja, men så väldigt trevlig ut. Det var kanske inte det jag hade räknat med så där när dörren öppnades. Och så började hon prata så här liksom, ja, men det var inte bara det här polissnacket, för hon hade inte sett och hört någonting, så vi var där för att utreda ett brott. Och sen så började hon fråga så här, vad gör du då annars? Jag bara nej, så tänkte jag, fan, är du singel? Jag bara ja, det är jag. Vad ska du göra i eftermiddag? Så bara, men vad händer liksom? Och då har hennes sambo kommit upp, så han står liksom och hör allt det här. Och jag blir så här jävla obekväm, så tänkte vart ska det här komma liksom? Vad fiskar hon efter? Så jag bara, ja, nej, men nu måste vi gå vidare här. Och så hör jag liksom, ja, men hur dörren stängs, och så hör jag en mansröst så här. Vad fan var det där då? Ja, och så säger hon så här, ja, men han var ju skithet, han hade väl fått komma hit och vara med ikväll. Och sen så hördes jag inte riktigt, och jag blir så här, ja, det var fan med så som jag trodde liksom. Jag bara stod så här och bara, jaha, ja, det här jobbet, det är ju bara för jävla sköj. Och det är sällan jag blir så här, jag bara tappar liksom, hände det här precis? Ja, det gjorde det nog. Ja, sådana där grejer är ju jävligt roliga, och det är kanske svårt att förklara liksom hur kul det där var. Nu sitter väl vissa som, åh, kul kille.
Peppe,
liksom.
Vissa har det, vissa grejer. Inte, så är det bara.
Ja, men man blir så tagen på sängen ibland, och man bara, nej, det är just det här, det oväntade, det är det som man hamnar i situationer som, ja, men jävligt roliga efteråt bara, ja, och här kan vi ju sitta i timmar och prata om liksom sån här.
Jag kommer att tänka på en som är lite udda situation som jag ändå roas väldigt av. Då hade vi en fyllerist i bilen omhändertagen. Liksom så här, ja, så skulle vi se då, han var inte vårdmotiverad för tydligen, så han skulle inte till någon vårdinrättning. Så stannade till med polisbilen, för vi visste inte riktigt vilken polisstation det fanns plats på. Det var fullt, det var en helg, så det var fullt i många liksom så här, lobbceller var upptagna. Så riktade vi polisradion, ja, vänta lite, vi ska se, vi återkommer strax var det finns platser. Så sitter jag och kör då, så i en buss, och så, men vad fan, luktar ciggrök liksom. Så tittar jag bak, då sitter han tillbaka, lutar, tänt upp en cigg, och så säger han så här, jaha, vart ska vi nu då? Och så bara, så Gustav, ja, ja, jävlar, då har ju kollegan suttit och börjat tänka på annat och tittat ut genom fönstret och missat att han håller upp sitt ciggpaket och tar den tagg där inne i polisbilen. Det tycker jag är väldigt roligt.
Inte facit.
Nej, det är inte facit.
Rendera i ett brott mot våran tårtfapp, som den kallas. Våran lilla lagbok med olika regler för när kollegor ska betala tårta eller olika bakverk för klantigheter. Det var ett ganska grovt brott, skulle jag säga.
Ja, men den där får mig till att tänka tillbaka på ett ärende vi hade. Ja, men vi har ju våra stammisar som vi omhändertar för fylleri mer eller mindre dagligen. Och så även denna dag, och vi sätter in honom i bilen. Det är liksom en jättegenomsnäll människa, skulle aldrig liksom göra oss någonting. Så skyddsvistationen just den gången kanske inte var optimal. Och så åker vi in där, och sen så, ja, men lite så där som du säger, Victor, man kollar bort för en sekund, och sen så hör man helt plötsligt så här klunkar. Och när vi har kollat bort, då har jag ju dragit fram en 70 som han sitter och sveper liksom. Och så kollegan kom på, nej fan, det var jag som satt bak förresten. Och jag kände, eller det var inte en 70, det var en lite mindre, en kvarting var det. Och så kände jag så här, ja men ja, han ska in här och sova ruset av. Nej, han får fortsätta dricka ur, när det var ju typ en mun kvar.
Ja, det var snällt.
Och så bara så sitter han bara så här. Och så bara
gallrar han. Ja,
helt fantastisk människa med jättejobbigt livsöde. Men genomsnäll, gjorde liksom aldrig någon för när. Och ja, tyvärr så lever han inte idag. Men en sån fantastisk människa som hamnat lite snett. Men ja, det är många vi träffar på som lever ett tufft liv och har gjort det många år. Men som är väldigt härliga personligheter. Det är en superynnest att verkligen få lära känna dem här. För man lär känna dem till både namn och faktiskt ibland fritidsintressen och sådär. Och många roliga samtal under årens lopp med framförallt fyllerister. Fantastiskt.
Men vi, det är mångt och mycket. Ja, jag måste bara fråga Nadde där, som inte sagt någonting ännu. För vi har ju... Ni tror jag pratade om det var spännande eller inte då, som var frågan där. Och innan jag frågar dig, Nadde, där, så har vi nämnt ordet kvart här nu två gånger i den här podden, och Nadde vill ju inte vara med i den här fyllepodden, sa han ju då, men vi måste ju ändå benämna det, för jag tror att finns det kvarting att köpa på bolaget idag? Det gör väl inte det, va?
Jo, visst, eller?
Sluta spela som att
du inte har koll. Vadå?
Nej, men sluta, okay. Det där var ju det sämsta du kunde ha sagt.
Nej, men förr när man gick på fest så var man med sig en kvarting, och det räcker ju inte ens till en grogg idag ju, sen känns det som, eller?
Nej, det är sant.
Det var ju 37,5, va? Ja, 75 finns inte, förlåt. 75 finns inte längre på bolaget.
Nej, det är 70.
70 är det nu, ja. Ja. Men kvartning i alla fall, inte många som känner till i alla fall där. Men Nadde, tycker du att polisyrket är spännande?
Alltså, det beror på, tror jag, vad man gör. Om man ska beskriva mitt jobb så skulle jag inte heller beskriva det som särskilt spännande. Jag tycker att mitt jobb bäst beskrivs som utmanande, frustrerande, helt ärligt, och ja, men det är väl det som, alltså, omväxlande är väl också ett bra ord, men polisyrket i sig, om man skulle beskriva jobbet som polis, så kan du liksom med polisutbildningen i ryggen så kan du välja mellan, ja, men det är väl, jag tror att KA i en kampanj skrev upp att det var 60, 70, nästan 80 olika tjänster bara med 2 år på polisutbildning och ett halvårs aspirant. Så att så sätt så är det väl omväxlande och spännande kanske. Men jag skulle inte beskriva det som mitt jobb, utan mitt jobb upplever jag mest som utmanande och frustrerande faktiskt.
Hej då!
Hej då!
Hej! Let's be careful out here. Hur var det här då?